Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag var i kontakt med dig i telefon. Och så ringde jag och så svarade du inte, så jag lämnat meddelande till dig. Och så ringde du upp och under samma dag så hade det ringt massa telefonförsäljare. Kommer du ihåg det här?
Nej, inte riktigt.
Nej. Jag ringde massa telefonförsäljare, klockan var 17:30.
Till dig?
Till mig, ja. Och så ringde det från dolt ID-nummer. Och så svarade jag, vem fan är detta? Och då var det du.
Ja, det kan jag nog, det kommer jag ihåg på något sätt. Vem
sa,
fan
det,
är du? Vad svarar jag då?
Du sa, det är Glenn Hisingen här. Och då började jag skratta och då började du också avskarva.
Ja, det är rätt roligt faktiskt. Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hej och välkomna till det 20:e avsnittet av veckans samtal. Idag tillsammans med Glenn Hysén. Ja, Glenn är ju en legend inom svensk fotboll och har genom sin karriär bland annat titulerats med 2 UEFA-cupsguld, 3 svenska mästartitlar, blivit engelsk mästare en gång och vunnit guldbollen 2 gånger. Under hans karriär hann han bland annat med att spela i IFK Göteborg, PSV Eindhoven i Holland, Fiorentina i Italien och Liverpool i England innan han återvände tillbaka hem till Sverige. Mer om detta alldeles strax. Podcasten är som vanligt sponsrad av klockvarumärket Carlex. Carlex skiljer sig lite gentemot andra klockor i och med att man kan se urverkets rörelse genom urtavlan. Carlex vill nu berätta att om du som veckans samtallyssnare beställer en klocka så får du 10% rabatt om du anger rabattkoden veckans samtal i ett ord, alltså när du köper en klocka. Så gå in och beställ en klocka, vet jag. Hela deras kollektion hittar du på www.carlex.se och Carlex stavas alltså med K. Tack Carlex! Ni får inte glömma att lyssna på sommaravsnitten tillsammans med Marcus Leifby och Christoffer Linnell som sänds från och med den 10 juli och varje vecka hela juli och augusti ut. Där kommer det även att presenteras en liten tävling, men mer information om det lite längre fram. Nu tycker jag vi rullar avsnittet tillsammans med Glenn Hysén inspelat på en pub mitt på Avenyn i Göteborg. The next stop's where I get off. Sitter på Avenyn i Göteborg på John Scotts, en pub.
Ja, det kan inte bli mycket bättre.
Några minnen från Avenyn?
Väldigt många, framförallt i samband med stormatcher och sånt med IFK Göteborg. Framförallt efter att man har vunnit någonting så var det mycket här ute.
Var det mer då än nu eller?
Det tror jag väl. Jag tror att killarna sköt sig lite bättre idag än vad vi gjorde. För att vi kunde ju gå ut efter matcherna så det har varit kul.
Tillsammans med sporten också då eller?
Ja, fan, det händer ju, absolut.
Är det sant?
Ja.
Vad händer då eller?
Ja, men typ om man firar något guld på Opalen eller någonting, då kommer ju supportrar in där liksom. Jag var inte med på själva middagen, men de kunde vara där innan och stod och ta en bira och köta lite.
Men det är ju fint ju, det är ju riktigt supporterskap på något sätt.
Jo, men det är ju, man får ju mer kontakt med gubbarna som står och sitter på läktaren. Mm. Istället för att bara de kommer och ser matcherna och sen eventuellt se någon träning. För man lär ju känna folk på ett annat sätt om man träffar dem privat. Och jag tror att det är bra, kanske ännu bättre är det ju när det går dåligt för laget. Att man kanske kan ha ett snack med supportrarna någon gång i månaden eller sådär. Det ska inte vara någon jävla utfrågning, men ta en bira och köta. Sitta runt ett bord eller stå på något ställe och köta lite.
Saknar du det då?
Ja, lite grann faktiskt. Vi hade till och med faktiskt en gång om året så hade vi en sån här supportermiddag. Där supportklubben arrangerar, där spelarna kommer dit. Och så sitter man och tjatar med supportrar och dricker bira och har en hel kväll. Liksom.
Är det sant?
Ja, men det var ju supportklubben då, så det var inte, kunde inte ha par tusen gubbar, utan det var ju 50-tal och så gick man runt där och tjatade lite.
Okej, och vad sa supportrarna? Frågade de typ om vissa matcher?
Så ja, de frågade varför blev det så och så, varför gjorde det och det? Och så får man ju svara då, ja, därför att det var så och så. Och, men man ser ju ett ansikte på en kille då liksom, som kanske spyr galla under matcherna. De är ju värdelösa, de här jävlarna. Men så sitter du och pratar med dem en stund liksom, och svarar och liksom så. De tycker att det är jävligt kul. Och då kommer de ju ännu närmare spelarna liksom.
Men känner du igen dem alltså ifrån planen då?
Och efter ett tag är man ju det, för de står ju oftast på samma ställe.
Mm.
Det är ju ingen som sitter längst upp på sittplatsläktaren eller i fåtöljer, utan det är ju de som står i klacken liksom, de mesta. Ja.
Jag träffade faktiskt, jag var uppe, innan jag flyttade upp till Stockholm, så var jag och en polare uppe och kollade på Djurgården-ÖIS. Det var året när ÖIS åkte ner. Då gjorde Albeck exakt så, att han gick fram till klacken och pratade med oss.
Ja, det är väl bra.
Och snackade. Det var väldigt fint tycker jag. Men då var det också några idioter som stod och klagade ändå.
Jo, visst. Men det är ju ändå, du får ju en annan kontakt med supporter. Det är ändå de som betalar och går på matcherna varenda vecka.
Mm.
Det är de som man ska vara jävligt tacksam för att de finns.
Ja, verkligen.
Även om de är jävliga i när det går dåligt då.
Mm. Hur mycket betyder fotboll i ditt liv idag?
Kanske inte lika mycket som det gjorde förr. När jag spelade själv och sådär, och strax efter när jag kommenterade matcher på Viasat Sport och TV3, då var det ju dygnet runt. Det fanns ju inget annat då. Och då livnärde jag mig på fotboll också, i och med att kommentera matcherna. Men nu är det ju så att jag kollar ju på allt med Champions League och när Blåvitt spelar. Men jag kan ju missa Gävle-Sundsvall en vardagkväll. Det är ju inte så matchet att titta på de matcherna. Så att man är inte helt jävla störd när det gäller fotboll, men det är kul.
Mm, men även hockey och så, va? Du är ju stort Frölunda.
Ja, stort Frölunda-fans och tittar mycket på NHL. Framförallt nu när det är slutspelet.
På natten då, eller? De går ju för sig lite tidigare.
Ja, både och. Det beror på vad jag ska göra dagen efter. Ska jag upp tidigt så sitter jag inte och kollar på en match klockan 1-3. Men om jag inte ska göra det, så kan jag se Rangers, Detroit eller vilka det nu är.
Vilka håller du på då? Eller håller du på några?
Ja, jag måste ju säga att jag håller på Rangers. Mm. För att det är något visst med dem ändå. Och så Madison Square Garden, det är maffigt.
Mm.
Men framförallt är det ju att man kollar på lag med mycket svenskar i. Detroit har ju 6-7 stycken tror jag.
Mm.
Rangers har väl 3-4. Hagelin och Fast, Henke och någon till, va?
Mm, det är kul. Det är roligt. Jag gjorde också så det ibland, att sätta upp och kolla på nätterna sådär.
Det är sånt. Det händer ju saker hela tiden. Det smäller i plankorna och det är sånt tempo liksom. Så man är ju helt svettig när man inte kollar på matcherna.
Ja, mindre rink också, det går ju snabbare. Det är
ja, absolut.
Det är fint. Du, nu bor du i Lunden, va?
Ja, Danska vägen.
Hur är det?
Jag har bott där nu i, vad fan är det, 6-7 år tror jag. Jag har aldrig varit i de stadsdelarna hela mitt liv innan. Jag har ju uppväxt på Hisingen liksom och bott där. Från sett en liten sväng när vi kom hem från Holland, bodde vi i Kallebäck. I övrigt har inte jag varit någon stadsmänniska överhuvudtaget. Men jag är fullkomligt älskad. Alltså. Det är nära till stan. Det är 3-4 hållplatser med vagnen. Så är du på centralstation. Sen är du gångväg överallt.
För de som inte vet vad Lunden är, hur skulle du beskriva det området?
Jävligt lugnt. Mycket folk. Det finns mycket restauranger på Danska vägen. Det finns egentligen allt med butiker. Du behöver egentligen inte ge dig in till stan, för där uppe finns allting liksom. Och jag ska erkänna att jag inte är i stan och jag är ingen shoppingmänniska, så att jag behöver egentligen inte stan. Sen är det kul att gå ut någon gång emellanåt så, men du har allting i Lunden. Vi har en sportbar, Paddingtons, där jag gott sitta en fredag eller lördag och kolla på någon match, tjata lite skit.
Många folk kommer fram då och snackar fotboll med dig, eller?
Ja, det är det ju. Men det är mycket folk som sitter där jämt och ständigt liksom, som jag kanske är där 2 gånger i månaden kanske. Men man känner ju alla som är där liksom.
Jag har hört någonstans att du alltid sover på soffan.
Ja, det
stämmer. Det
stämmer, ja. Men det har ju varit en period nu med... När jag skilde mig för 5 år sedan, så flyttade jag ju till den här lägenheten. Och det är ju bara 200 meter liksom från där vi bodde innan. Men då bodde vi på 154 kvadrat och då var vi 5 stycken. Till att gå ner på, vad var det, 60 kvadrat kanske. Så jag är ju 2-rummare då. Så jag har ju legat på soffan och så, som jag säger, kolla på någon hockeymatch på kvällen. Då ligger man och halvsöver till matchen och så stänger man av och så somnar i soffan. Och så har det bara blivit nu. Ja. Sen är det tillfälligt att Ja, Anton flyttade till USA. Han har bott i USA i 10 månader. När han kom tillbaka så hade han ju ingen lägenhet. Så då bodde han ju hos mig i, ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur länge, ett år kanske. Och sen fick han lägenhet, så flyttade han ut. Då separerade min syster från sin man. Mm. De var inte bara gifta, men. Och då fick hon ingen lägenhet direkt. Så då bodde hon hemma hos mig i 1,5 månad.
Fullt hus.
Så, och sen när hon flyttade ut, nu fick en ny lägenhet också i London. Då fick ju Anton flytta ut sin lägenhet, för det var ett andrahandskontrakt. Så nu bor han hos mig igen.
Okay.
Så nu bor han här tills han får en ny lägenhet. Så det är typ ett sån här härberge. Välkomna till hotell inne i scen. Som då, då ligger de i sängen och så ligger jag i soffan. Liksom.
Okej, okay. Så om det är någon som har en lägenhet till Anton, så hör av er.
Ja, för fan. Det är absolut. Det är jättebra. Han söker med lykta och överallt.
I Göteborg eller?
Ja, absolut.
Han vill också bo här?
Ja, och gärna i de områdena som vi har snackat om här, London och nere vid odlingsplatsen.
Men det är väl mycket gröna områden där också?
I London, ja. Mm. Ja, ja. Det är ju nära till Skatos. Det finns ju parker och grejer där uppe, så det är hur bra som helst. Det
ligger ju uppe på en kulle, så man kan stå där och kolla ner på Nya och Gamla Ullevi.
Ja, går du 5 minuter från där jag bor, så går du upp på högsta punkten. Liksom. Då ser du ju rätt över hela stan. Alltså. Du ser ju bort till Majerna, Älvsborgsbron och allting.
Mm.
Inte för att jag är en sån här gubbe som sitter där och filosoferar direkt, men du ser allt i alla fall.
Jag skulle nog kunna tänka mig bo där om jag bodde i Göteborg.
Ja, ja, det, alltså jag kan inte säga något negativt med det där, för det är lugnt och stilla. Det är liksom ingen jävla gangsterkvarter. Det händer inte någonting direkt. Sånt där. Du hör knappt ambulanser eller polisbilar eller alltså, någonting. Och så är det jävligt nära stan ändå.
Hur ofta är du inne i stan då?
Jag kan inte säga att jag är där varje vecka, men någon gång i månaden, 2-3 gånger kanske, eller något sånt där. 2 gånger i månaden.
Mm.
För att, om man nu ska möta någon som är då här eller man ska göra något annat. Jag är ju aldrig inne och handlar och shoppar grejer. Det gör jag en dag om året, det är på dagen innan
julafton.
Då slänger jag ut allt. Nu kan jag hoppa in i 100 affärer och så ner och sätta sig och ta en bira på någon god pub efteråt. No. Stressa igenom shoppande och så ner och ta en bira.
Ja, gött det låter.
Ja, ja, ja.
Men du är från Hisingen i alla fall.
Jajamän.
Hur var det att växa upp på Hisingen?
Det var faktiskt riktigt bra. Lugnt och stilla. Liksom. Vi växte upp i ett ställe som heter Kyrkbyn. Det ligger Säljfotsplan, Ekdiartan. Nedanför Biskopsgården precis. Och då var det ju hur lugnt som helst där uppe i Biskopsgården. Det hände ju ingenting. Liksom. Det var ju coolt. Och alla, man kände ju väldigt mycket folk som bodde där uppe. Som var med i varta i fotboll och handboll, så att jag har ju varit idrottsidiot hela mitt liv, spelat handboll och fotboll och...
Hade du några andra intressen?
Nej, det gick ju, det var ju varje kväll egentligen, fotbollsträning och handbollsträning. Sen har jag testat lite bordtennis och sådär, men det var inte min grej riktigt. Men det var ju så, man åkte upp och så lekte, eller ja, på den när man så pass liten, man åkte upp till kompisar i Biskopsgården. Det var ju inga problem, det hände ju ingenting där uppe. Det var ju så coolt. Men som det är nu är ju inget kul alltså. Nej. För det är ju en jävla gangsterkvarter där uppe nu.
Skottlossning var och varannan dag.
Ja, det är tragiskt. Man blir ju bara så jävla störd och ledsen på det hela.
Är du där någon gång nu? Typ och kika lite?
Ja, det är jag ju på Varta någon gång då och tittar på någon kompis son eller dotter som spelar då i Varta. Men uppe i Biskopsgården, det finns liksom ingen anledning att åka dit. Dels så känner jag inte knappt någon som bor där uppe. Och sen blir man ju lite, jag ska inte säga att jag är rädd, det är jag inte, men man får ha någon jävla respekt liksom, åka dit upp en kväll. Det är ju inte så jävla kul alltså.
Vem var du i skolan då? Var du liksom den sportfånen eller?
Ja, ja, ja. Men vi hade en klass med 7-8 likadana. Så att det gav sig bara att det blev fotboll för hela pengar. Men där rast man var ute och spelade med fotboll och så. De som inte var intresserade av fotboll, de satt och gjorde något annat på någon parkbänk och gjorde något. Det satt jag aldrig vid. Ren fotboll, sport, sprang så mycket som möjligt.
Vad är dina föräldrar? Din farsa spelade väl i Blåvitt?
Ja, han kom aldrig upp i A-laget, men han kom upp i B-laget. Han och hans bror Morgan. Och sen hans farsa, min farfar, och hans bror Kalle, de vann SM-guld med IFK Göteborg 1935.
Alltså vad är grejen med Hussein och Blåvitt?
Fråga mig inte, ingen aning. Men det börjar ju med de två äldre herrarna med SM-guld 35. Och sen ligger det väl i blodet på något sätt. Sen att farsan och Morgan inte kom till A-laget beror väl på kanske bara att det var väldigt mycket andra som var förbannat bra just då. Så att det var väldigt svårt att slå sig in där då. Däremot har han ju tränat lag i alla år, min farsa. Tränat oss i Varta när jag växte upp. helt suverän och som tränare.
Kunnig?
Ja, framförallt väldigt psykologiskt bra liksom. Inte pusha någon på fel sätt. Alltså pusha ju bra om man gör liksom positivt pushande liksom. Som att det gapar och skriker om man gör fel och sådär. Det fanns ju många exempel på sådana tränare. Men han har alltid stöttat liksom och pushat på rätt sätt.
Hur var det att spela i Varta då?
Det var jättekul. Varta som förening då. Nu kan inte jag Varta som förening idag. Det är säkert en jättebra förening fortfarande. Men det jag kan säga själv av egen erfarenhet var ju att jag växte upp med... Det var en av Sveriges största ungdomsföreningar. Och med massor av bra ungdomsledare. Harris Mattiasson, en gammal storspelare i IFK Göteborg också. Bengt Bergqvist, Sven Afzelius, Hugo Johansson och Sture Schansson. Det finns hur många som helst. Gösta Röttgersson var med i handbollen. Gösta Karlsson är också handbollsledare. Ja, det var en väldigt lugn och bekväm uppväxt i en sån fin klubb. Det var väldigt, allting sköttes jävligt perfekt liksom och man mådde bra.
Spelade du back från början?
Jajamän, jag erkände väl min begränsning att jag aldrig varit teknisk, aldrig varit snabb, så att det är nog bäst att stå längst bak och sparka folk på benen och nicka undan skiten.
Men kan jag gynna dig på något sätt liksom längre fram att du redan från början visste att du ville spela back?
Ja, så alltså framförallt det är klart att man kanske hade velat spela lite högre upp och komma och göra lite mål och sånt. För det är ju jävligt populärt när man är ung att det är kul att göra lite mål. Men när man väl inser att det där är inte min grej så koncentrera sig på det som du är bra på istället. Och det tänkte jag vara på ganska tidigt tror jag. Och sen har jag alltid haft en jävla rammat att inte vika ner sig. Att gå det emot någon match liksom. Ibland förlorar man, ibland vinner man liksom. Men när det väl känns, när det är tungt liksom, då har jag haft någon gubbe uppe i hjärnan som säger liksom att vik inte ner nu för fan att han kör. Och det har jag ju levt på i hela mitt liv. Genom alla i proffsklubbar och allting, landslaget och allting. Det har burit mig hela vägen. Och det är det jag menar med ungdomar idag som spelar fotboll eller handboll eller hockey eller vad fan som helst. De ska inte vara ledsna eller nedstämda för att de inte är bäst när de är 10-15 år. Har du bara rätt inställning, känner det fan också, jag ska jävla nästa match ska vi komma igen då. Har du den så kan du gå till landslaget. Jag kan bara gå till mig själv. Jag har spelat landslag, jag har spelat på högsta topp utan att ha någon talang överhuvudtaget egentligen. Så att det är kul att det går att göra alltså. Att man inte har den här talangen från början. Men det finns ju många som har talang. De är snabbare eller tekniska när de är 10, ja, mellan 7-8 upp till 15. Och allting går så jävla enkelt. När de kommer upp och är 15 år, många av dem, alltså jag säger inte alla, men många av dem. När det blir mer träning, mängdträning, det blir lite tuffare träningar, tuffare matcher. Då är det många av de här som har gått hela vägen enkelt på sin talang, som viker ner sig. Jag säger inte att alla gör det, men det är många som försvinner på den vägen.
Var psyket ditt främsta?
Ja. Utan det hade jag inte varit någonstans.
Inte?
Nej, jag tror inte. Jag var ju aldrig med liksom, när vi var mellan 10 och 15 så var det olika såna här stadslag. Och jag kom aldrig med i första laget ännu. Utan det var ju först efter 15 jag blommade ut lite.
Vad var ditt mål då när du spelade Varta?
Jag har väl alltid haft såna här, jag har varit ganska realist. Att man får slå sig in i Vartas junioretta. Ja, kommer man in där... Nästa steg när man kommer upp 17-18, det är att komma in i, ja, kanske få göra någon B-lagsmatch i Varta. Sen när du har kommit in och gjort det så kanske man kan höja gränsen lite. Jag undrar om jag kanske kan komma in och sitta på bänken i A-laget. Och sen får man ha sådana här stegvis mål. Att, så man inte sätter ett mål så här, ja, jag ska bli proffs. Visst fan kan man drömma om det? Absolut, det gör ju andra människor som är fotbollsintresserade. Drömmen när man är 10 år att fan spela i Chelsea eller spela i United eller Liverpool. Eller. Men ha det som mål, det är ju rätt farligt. Eller dit ska jag liksom. Utan man får sätta delmål liksom, för att inte bli för besviken.
Men har du liksom delmål idag också?
Inte inom fotboll. Men... Nej, men...
På några andra plan tänkte jag.
Nej, inte direkt. Man tänker inte riktigt så nu. Utan jag är jävligt nöjd med det jag har just nu. Så att, sen finns det något annat på vägen som handlar om... Det finns något som heter tur. Utan tur så kommer du fan ingenstans. Du måste ha lite flyt i sammanhang på vägen någonstans. Jag vet När Blåvitt köpte mig från Varta, då var det Anders Bergman, hade vi en kille som hette, som var Mr. Blåvitt liksom. Han som var ute och fixade en spelare från hela jävla landet då. Och han kom och skulle kolla på en annan spelare på en match som vi spelade med Varta. Men så gjorde jag en hyfsat bra match. Då tog han mig istället till IFK Göteborg. Och det, alltså det är ju tillfälligheter.
Men du var ju väl inte ens ordinarie i Varta, va?
Nej, nej. Jag spelade bara 6 matcher i Varta Kjarlag. Och du spelade jag som mittfältare. För vi hade 2 mittbackar som var jävligt bra. Rolf Wallin och Conny Levik. Så jag fattar ju att jag kan inte sluta om. Men han var, jag tror att han kollade, jag tror det var en B-lagsmatch vi spelade. Som han var titta på. Men då skulle han kolla på en annan. Och så hamnade jag där in.
Hur var det att gå till Blåvitt då?
Ja, det var jävligt som säga, omtumlande.
På vilket sätt då?
Ja, men att Blåvitt, fan, det är ju hur stort som helst. Man tänker, wow, ska jag dit in? Pissnervös. Jag vet, första träningarna där, 78 med Blåvitt liksom, och träffa, sitta i ett omklädningsrum med Ralf Edström och Torbjörn Nilsson, Olle Nordin, Ove Kindvall. Alltså,
Och du var 19 år då?
Ja. Då tänkte jag, vad fan gör jag här liksom? Men jag spelade ju inte A-lag på hela första året. Mm. Men då hade vi en tränare som heter Hasse Karlsson som, han var inte så pigg på att släppa in nya unga spelare. Men så kom Svennis 79. Då hände grejer liksom. Då var han och kollade på B-lagsmatchen, och gjorde man en bra match i B-laget så fick man en chans att komma upp i A-laget och liksom förkovra sig lite. Så han kom ju fram till mig en gång där, vad kan det ha varit? Ja, 14 maj så debuterade jag på Ullevi, men han, säg veckan innan, så kommer han fram till mig på träning och säger, du, Reine Almqvist, han är skadad, så att du går in som mittback mot Norrköping nästa vecka. Jag tror fan jag skulle skaka sönder han. Fan vad nervös. Sovet bara en vecka innan.
När det var så?
Ja, ja. Och sen när man väl kom in på plan där liksom, så var det kanske en 20 000 på Ullevi. Det är ju rätt mycket folk för mig i alla fall. Då är man ju skitnervös. Och jag var ju nervös när vi började också. Så tog det ju 35 sekunder. Så fällde jag ju en kille i Norrköping som heter Janne Svensson. Straff för Norrköping. Jävligt bra början. 1-0 till Norrköping efter 35 sekunder. Jag tänkte ju bara, fan, försvinn härifrån. Men så kom Conny Karlsson fram som lagkapten då, mittbackskollega. Och sa liksom att, en klapp på axeln, sa han, fan, bit ihop nu, sa han, fan, det kan inte bli sämre nu, så kör på, för fan bara. Och då tänkte jag, fan vad gött, vilken jävla kommentar. Mm. Bit ihop bara. Och det jag har sagt tidigare, att jag hade den jäveln, bit ihop, okej. Okay. Sen gick du ju bara uppåt efter det.
Mm. När blir du ordinarie då?
Ja, det blev jag ju mer eller mindre efter den. Jag tror att Reine kom tillbaka några matcher, sen blev han skårad igen. Och sen kom jag in, och sen var jag inne från, ja, mitten på 79 till jag gick ut till PSV då, 83.
Mm. Och innan det, eller 83, då fick du guldbollen också, va?
83 fick jag guldboll efter SM-finalen mot Öster.
Hur stort var det för dig?
Jo, det är ju grymt stort. Det är ju det bästa du kan få som svensk fotbollsspelare, så klart man är jävligt stolt. Men det var inga stora grejer liksom, så där galer och sånt där, utan jag fick den av Aftonbladet på efter Öster i finalen där. Kom det fram en gubbe med en buckla som, grattis till årets guldboll, och tänkte, ja, fan, vad grymt liksom. Mm. Men det var ju fan inga märkvärdigheter liksom, så där, det var inga stora ceremonier eller.
Men har du kvar guldbollen hemma eller?
Ja, ja, men de är mitt jävla välputsade.
Men de står där då?
Ja, de står i en hylla.
Det måste vara coolt att känna att man har varit bäst.
Ja, det är jävligt stort. Och sen tänker man ett stick till då, att jag tror det är jag, Ralf och är det Ronny Hellsten som har 2. Mm. Det är ju görstort liksom. Mm. Så kom det en jävel som har 9 nu.
Vad hände?
Ja, men det är ju helt enormt. Alltså, 9 guldbollar, det finns ju inte. Och han kommer ju få den, Zlatan, tills han slutar spela. Det finns ju ingen som är i närheten.
Nej.
Så den extrema spelaren fanns ju liksom inte då, mer än kanske, tycker jag, i min personliga åsikt, Torbjörn Nilsson. Han kunde ju haft den 5 gånger om han var utomlands i två perioder där, så att hade han varit hemma i Sverige, så hade han säkert haft 2 eller 3 till.
Tror du vi kommer ha någon sån stor spelare igen?
Som Torbjörn?
Eller både och kanske? Båda? Beror på hur högt du...
Svårt att säga. Alltså, så jävla extremt bra han är, Zlatan. Alltså, det är inte varje match, säger jag inte, men hela hans, hur han beter sig, hans utstrålning liksom, hela hans karisma, det är helt magiskt alltså. Sen är det ju många som Det finns ju för Zlatan och mot Zlatan. Men som fotbollsspelare finns ju ingen bättre. Det går ju inte att få tag i. Han är ju helt komplett.
Tror du att vi förstår hans storhet?
Ja, ja jag fattar hans storhet. Alltså det är, vilken jävla klubb han än är, så gör han en förbannad massa mål. Och de vinner ligan. Liksom, inte hur många länder han har vunnit ligan. 4-5 eller vad är det?
Mm.
Så det talar väl sitt egna språk. Sen finns det ju många som, och även jag har väl tyckt tidigare, att han är jävligt speciell, alltså utanför plan. Det här kaxiga och det här, för några år sedan tänkte jag, fan, sett in hjärnan liksom. Men han har ju växt till sig han också. Så han är ju, idag är han ju, sen om man får sina spel som han har haft nu de sista veckorna. Men det tycker jag kanske är lite konstigt, när han är över 30 år. Så behöver man ju inte be hela Frankrike dra åt helvete liksom.
Jag träffade en kille i LA som var fransman.
Ja.
Så sa jag att Zlatan says he has a shitty country. Och så sa han, well he's not totally wrong, son.
Ja, han sa det. Alltså, ja, du kanske inte har fel. Jag kan inte så mycket om Frankrike.
Nej. Men arbetar du på sidan av eller någonting när du spelade i Blåvitt? Eller var det den när du gjorde?
Ja, alltså, när jag gjorde i första perioden där, så gjorde jag ju, första perioden var jag ju elektriker. Från 70, när jag kom in i Blåvitt då, 78, så var jag elektriker till jag stack till Holland. Vilket var jävligt bra tycker jag. För alla hade ju halvtidsjobb. Och det var ett bra levande. Det som man gick upp och började jobba klockan 7 och så körde man till 1:30. Sen åkte man till träning. Och det passade oss alldeles utmärkt.
Men det måste ju vara sjukt att typ arbeta på dagarna och sen så typ en derbymatch mot ÖIS. Det måste ju vara såna sjuka skillnader. Men jobba som elektriker och sen så liksom spela på ett fullsatt.
Jo, men vi hade ingenting liksom att jämföra med. Det var, så var det ju bara. Alla jobbar ju. Och så gick man till träningen och så var det match på kvällen. Men de här derbydagarna liksom, som ofta var torsdagar för mig. Då var det ju hela den veckan om man var på en byggarbetsplats liksom, och det var ju ÖIS-are och det var gejsare och allt. Så det, man fick inte mycket gjort.
Nej.
Det var mycket tjat bara.
Ja, det var så.
Men det var ju bara roligt för det var ju sånt jävla intresse.
Mm.
Och sen var ju tidningarna likadana. De byggde ju upp ett derby. I derbyt på torsdag så gör de första grejen på måndag i tidningen och sen bygger de upp det mer och mer och mer och mer, och sen på torsdag exploderar ju tidningen i 7 sidor liksom.
Mm.
Så där är det så då. De skriver ju inte lika mycket om derbyn framförallt, men det skrivs ju om andra matcher utan derby, men det är ju extra stort liksom. Så jag tycker att journalisterna får nog ta på sig lite av det också, att det blir mindre och mindre folk på derbyn alltså. Alltså inget ont om Häcken, men Blåvitt Häcken är liksom inget riktigt riktigt derby liksom, utan det är ju Gais och ÖIS Blåvitt som gäller liksom i den. Sen är Häcken jävligt bra. De gör ju ett jättejobb alltså.
Mm. Hur var det att gå till PSV då? Var det ditt första proffskontrakt eller?
Ja. Ja, det var ju också. Då tar man ett nytt steg i livet liksom, och kommer ner till Holland. Och anledningen till att det blir PSV, det var väl 2-3 orsaker. Att det är ett lagom, tror jag, ett lagom steg att ta till Holland. Det är inte sådär extremt som England eller Italien, Spanien, där det är supportrarna är så här. Då går man från ingenting rätt in i lejonkulan liksom. Det här är ett bra avstepp på vägen kanske.
Hur mycket bättre var holländska ligan än svenska?
Toppmatcherna i Holland var ju, där är det ju klassskillnad. Men sen om vi mötte ett lag som låg i botten liksom, det bottenlaget, typ Go Ahead Eagles eller vad de nu hette, Excelsior och de här lagen, det var ju inte mycket bättre än allsvenska.
Jävla.
Ja, så jag tror nog att ett allsvenskt lag skulle, då i alla fall, skulle nog ganska, ett topplag i allsvenskan då skulle klara sig i holländska ligan, tror jag. Inte på över hälften, men de skulle klara sig kvar. Men det var ju ett, dels var det ju så att både Ralf och Torbjörn, Peter Dahlqvist, Björn Nordqvist hade ju varit i PFC. Så det var ju lite svensk klubb liksom. Och alla hade ju sagt så jävla mycket positivt om PFC. Så jag tyckte väl att men det låter bra. Så det var inga större problem att skriva på ett kontrakt dit.
Får jag fråga vad kontraktet innebar?
Ja, det var 2,5 år. Och sen kan jag inte svara på exakt vad det blev i pengar.
Men du kunde livnära det i alla fall?
Ja, jag hade ju mer än det. Men det var ju inte som i de andra två i Liverpool eller Fiorentina. Men okej, Mart. Om man inte ljuger. En miljon kanske om året. Jag vet inte. Nej, inte mycket mer i alla fall.
Mm.
Men det är betydligt mer man känner här.
Mm.
Så att, men sen var det ju svårt med språk och sånt där när man kom dit. Det blev ju lite förväxlingar, konstigheter liksom. Jag vet, morsan och farsan var nere. Så han heter ju Kurt. och kutt på göteborgska. Hallå kutt, hur är det kutt? Och C-U-T på holländska betyder fitta. Oj. Så vi går på gågatan mitt i ändå, för jag och morsan och farsan, och så går han typ 10 meter framför då. Så går vi arm i arm, jag och morsan. Och han har ju pengarna på sig naturligtvis då. Så hittar hon någon blomma, eller blomma, någon klänning eller om det var en hatt eller någonting åt fönster. Så ropar hon på honom då: kutt! Kutt! Och folk tittar liksom fullsatt gågata.
Ja.
50-årig kärring går upp och fittar mitt på stan. Fan, är de utsläppta eller? Det blir lite fel då.
Ja. Hur gick det för dig då? Alltså, kunde du snacka någonting?
Ja. När jag flyttade därifrån så kunde jag ju hyfsat, inte helt flytande, men ganska bra. Problemet var ju bara att vi hade en norrman och två danskar som spelade i PC samtidigt. Jan Heinze och Halva Thoresen och Kenneth Brylle. Så vi umgicks ju mycket och då blev det ju bara svenska liksom. Det är bättre om man inte hade haft dem på ett sätt. Det var ju skitkul med dem, alltså fantastiska människor. Men hade inte de varit där så har man ju varit piskad och lära sig ännu fortare liksom.
Mm. Men du undervek ordet kutt?
Ja, framförallt kutt.
Ja, det är roligt
ju. Ja, men det, alltså, det, nu när man tänker tillbaka så är det skitkul, men då var det inte så jävla roligt.
Nej. Blev du stoppad på gatan och sådär när du gick runt eller?
Normalt menar du sådär eller? Mm. Nej. Det var om vi gick några stycken och kanske på stan någon lördag eller sådär. Då kan du bli lite stopp sådär, men inte själv.
Hur gick det rent fotbollsmässigt för dig?
Alltså grejen var ju den att jag kom ju ner och ska spela mittback då. Och de köper mig som mittback. Och jag spelar mittback kanske max 10 matcher första säsongen. Och sen flyttade de upp mig på mitten. Och då ville han då, tränaren Jan Reker, att jag skulle liksom komma i den här andra vågen. De här två som var på topp, Halvar och Juri Kolov, de var bra målskyttare, de gjorde mycket mål. Men de var ju ganska små, så det var inte mycket nickmål och så. Och då ville han Reker då att när vi kom runt på kanterna så skulle jag komma i en andra våg liksom, typ straffpunkten där, och så kunde jag dunka dit några där kanske. Och jag är ju en jävligt stor målskytt. Men i alla fall, det gick ju faktiskt ganska hyfsat. Jag tror jag gjorde 14 mål på två säsonger. Det är inte så jävla illa då.
Nej, det är ju väldigt bra som mittback, det får man ändå säga.
Ja, men då spelar jag på mitten.
Du spelar mitten, ja. Då?
Och sen, efter ett tag, efter andra året, en bit in, eller kanske, andra året kan man säga, eller andra säsongen, så hamnade jag till slut som forward. För han tyckte att, fan, du är bra på huvudet. Där uppe ska du vara. Och jag då bakvänd liksom med ryggen mot deras mål. Och vad ska jag göra här för någonting? Jag var ju helt borta.
Mm.
Men så gjorde jag ändå två eller tre baljer där på några matcher. Så då fick jag vara kvar där uppe. Men jag visste ju att det här håller ju inte hela tiden. Det kommer ju gå åt helvete förr eller senare. Och det gjorde det ju. Då hamnade jag på bänken som dålig forward. Då tänkte jag liksom, vad fan? Vad gör jag här liksom? Det här är ju inte rätt. Det gör jag ju inte mig rättvis. Så jag satt väl på bänken ett tag där för att jag var dålig forward då. Och sen så tog jag upp det med dem att jag kan inte gärna flytta hem eller någon annanstans. För att det här är ju meningslöst. Och så gick de ju med på det. Så jag flyttade hem kanske 4 månader innan kontraktet gick ut.
Hur kändes det för dig att liksom flytta tillbaka?
Alltså, litet misslyckande är det ju naturligtvis. Men återigen, då kommer den här jäveln upp i huvudet igen. Då fan, du har ju testat. Det är bara att gå tillbaka. Vill de ha dig tillbaka så gå dit och så bygga upp det. Och det var ju precis så jag måste göra. Så jag började från grunden igen och kom tillbaka. Men jag fick ju rätt in i lejonkulan mycket. För att det var ju kvartsfinal i SM då. Och då hade de ju slutspel.
Just det.
På den tiden. Så jag kommer inte ihåg om vi mötte... Ja, jag kommer inte ihåg vilka mötte i kvartsfinal och se. Men AIK Malmö tror jag eller något sånt där. Så vi gick ut i final och fick möta ÖIS 85 i finalen. Och då, jag var ju inte speciellt bra, eller inte alls bra alls. Utan vi förlorade ju första matchen där på Ullevi med 4-2. Och sen vann vi den andra. Det var ju samma vecka, liksom två matcher. Men vi vann 3-2 andra matchen. Men i och med att de gjorde 4-2 första så vann de ju på ett mål bättre.
Mm.
Så blir de mästare. Och då är det ju en förlust. Det är ju en final. Det är alla som går till final. Men då fick man återigen... kriga sig till året efter, så fick man ju kriga som fan den vintern liksom, nu bygga upp där för fan, spela enkelt utan kom tillbaka till grunderna bara. Och det funkar ju rätt bra, för 86 sen så gick vi till semifinal i Europacupen.
Hur högt upprankar du det i din karriär?
Just den semifinalen. Mm.
Alltså, den första liksom.
Även om inte vi vann, men möta Barcelona i en semifinal i Europacupen och slå dem med 3-0 på Ullevi, liksom spela ut dem fullständigt. Det kan bli ett 6-0.
Den matchen är väl historisk?
Ja, det måste jag säga. Och det är jävligt kul att hon kunnat vara, fick äran att vara med i en sån match.
Vilka spelar i Barcelona då?
Bernd Schuster, en som heter, vad heter han, en engelsman från Tottenham, en ljushårig, långhårig.
Det här var ju innan min tid.
Ja, så. Och så har du Victor, heter en på mitten, som var landslagsspelare. Alessanko, mittback, som landslagsspelare. Zubizarreta, målvakten, som är en sportchef nu i Barcelona. Och så hade de en som heter Carlos Alberto, en vänsterback. Alltså de hade riktigt bra spelare, fast det är ju ingen som vet vilka de är idag, om att det är jävligt intresserade. Men det var ju topplag i Europa då också. Och vi sopade dit dem med 3-0. Och sen är det ju två veckor mellan varje match. Så det går ju någon vecka där, så är vi uppe på kamratgården och tränar. Så har Tommy Holmgren sin son där uppe, Daniel. Hon var väl en 4-5 år då kanske, något sånt där. Och han hade haft vattenkoppor och var där uppe. Det hade inte jag haft. Just 26 år. Så ett par dagar innan vi ska åka till Barcelona så får jag typ 40 graders feber och börjar klia överallt. Det är ju jävligt smart. Men så fick jag vattenkoppor. Så jag kunde inte spela den matchen ännu. Det är ju inte våldsamt bra timing direkt. Så jag fick ju ligga hemma och kolla i soffan på eländet. De förlorade med 3-0 där nu.
Efter en ganska omdiskuterad match, va?
Ja, vi gjorde ju ett mål som blev bortdömt, som inte ska vara bortdömt egentligen. Och deras spelare rusade ju ner till linjedomaren där då, och för ett jävla väsen. Och våra var ju inte med alls. De är inte vana vid det, och skälla ut någon linjedomare liksom. Så han ändrade och sa att nej, det är frispark eller vad han nu sa, om bollen var utanför linjen, eller jag vet inte vad de kom fram till slut. Men det blev ingen mål i alla fall. Så det är ju ganska nära en final. Men de var ju med 3-0 då. Tre mål av samma gubbe, Alonso. Mm. Men det var många tillfälligheter där. Ruben Svensson som spelade högerback då, han gick ju in och spelade mittback istället för mig. Och sen i halvtid så fick han flimmer, alltså för ögonen, som han hade haft några gånger i livet tidigare. Så han kunde inte spela där liksom. Så då fick Stig Fredriksson gå in och spela mittback. Och han är ju inte så jävla stor liksom. Han är ju ruggigt bra spelare, men han är inte bra i luften direkt. Så de gjorde ju 3 mål på huvudet då. Om inte jag minns helt fel. Och så förlorade vi på straffar till slut. Så det var rätt blodigt att ligga och kolla på det. Alltså.
Hur hårt tar man en sån förlust?
Ja, men när man väl är där, även om man får ta, det är ju sådana proportioner liksom, att möta Barcelona borta. Det är klart att den matchen förlorade. Men vi var ju så... Vi hade ändå spelat upp oss i Europa, liksom vunnit UEFA-cupen 82. Och liksom... ändå ett hyfsat känt lag i Europa liksom. Så vi har ju varit med om de här matcherna lite grann under 80-talet i början. Så att just då kände man liksom, fan, förlora den här jävla matchen. Men när man får lite perspektiv på det, så är det ju bara att spela en sån match är ju enormt stor. Ja, liksom. Sen om du torskar den matchen med 3-0 där nere, det gör man ju liksom. Men på det sättet som vi gjorde det på straffar då. Och det var ju två... Så jag missade den ena då. Det var ju Roland Nilsson och Per Edmund Mort i Norman. Så att, nej, det var tråkigt. Sen en annan kul grej som hände där i samband med straffarna var ju att Tor Holmgren hade ju fått gå ut i förlängningen, tror jag. Sträckning i vad, eller i ljumsken. Så han satt ju i omklädningsrummet och blev omplåstrad. Och då kommer Tobio Nilsson ner i omklädningsrummet. Och Toran undrar, vad fan gör du här? Nej, jag ska ta någon straff. Ja, men snälla, tänk om alla måste slå en straff då? Tänk om det går så långt att alla måste ta en straff, då kan inte du sitta här fan. Nej, då är det rätt. Så han fick sticka upp igen. Nu gick det inte så långt så att alla fick slå en straff. Men
roligt.
Ja. Alltså. Men han hade inte det psykiskt riktigt i det läget då. Nej. Men det här har jag ju så jävla less på att höra. Så att,
ja, jag kan tänka
men det är ändå kul grejen man har det på distans. Ja, då kan man skämta om det. Liksom.
Såklart. Men hade ni Svenny som tränare då också? Där hade han gått.
Nej,
då?
Nej, då hade han gått. Vi hade Gunde Bengtsson. Och så tror jag att det var Kjell Pettersson som var andra tränare. Men hela den historien med Barcelona-matchen... Det är en rätt kul grej jag varit med om, även om vi torskade. Och vara så nära en Europacup-final. Liksom. Och jag är ganska övertygad om att hade vi gått till final, då var det Stoja Bukare som var i final i Sevilla. Det är ju lätt att säga nu, men jag tror fan men vi hade vunnit det. Alltså.
Hur ofta tänker du på det?
Nej, jag ligger ju inte och grubblar på det på nätterna direkt. Men man blir ju påminn rätt som det är när man är på olika tillställningar. Och sånt där. Och framförallt när man är på någon Liverpool-träff som man är ganska ofta med olika supportklubbar runt om i Sverige. Då, då är det alltid, frågan kommer ju alltid upp, liksom, vad händer Barcelona? Och då får man ju börja älta det här igen.
Mm.
Men det är ju inte så att man inte kan sova på nätterna direkt. Men det är en kul händelse i livet.
Mm. Sen gick du till Fiorentina. Då var i alla fall Svennis där.
Ja.
Hur var det att komma till Italien liksom? Italien som på den tiden var, ja, tillsammans med England kanske de främsta länderna i Europa, eller?
Ja, Serie A var ju förmodligen Europas, jag ska inte säga världens kanske, men Europas bästa liga. De bästa spelarna i hela Europa, eller hela, ja, hela världen kan man ju säga, var i Italien. Så det var en kul period att vara där. Sen hade ju vi ett väldigt ungt lag i Fiorentina. Och Svenny som tränare, så att det är ju ganska idealiskt. Men de spelade ju, hade ju alltid spelat man-man innan. Så kommer han ner och det var väl lite därför han tog med mig dit, för att styra upp försvaret och ha såna fyra där bak som liksom, ja, som styr, du följer inte med din gubbe hela vägen, utan släpp över, bara ropa så kommer han där. Så följ inte med dem.
Mm.
Men du vet, första 2-3 månader, nu var det här, våra vänsterbacken är bara på bortan för högerbacken, bara fan följde med en gubbe. Det var total kaos i början.
Mm.
Men sen fick han ordning på det lite. Så vi blev ju, jag tror vi blev sexa första året.
Mm.
Vilket var otroligt bra, men så bara ungt lag. Sen blev vi väl 10 tror jag, eller något andra år. Eller om det var tvärtom, 10 första. Ja, jag vet inte. Men
when you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är rätt kul att spela med gubbar som en sån ung kille, han var väl 18 år tror jag, Roberto Baggio.
Mm.
Som senare blev en världsspelare. Och då, han var ju bra redan då. Mm. En riktigt stor stjärna i Fiorentina. Andra säsongen kom Dunga dit, Carlos Dunga. En hyfsat spelare också.
Ja, minns
det. Det var en kul tid.
Mm. Jag har hört en historia om att du någon gång när du kom dit fejkades fotskada, gick ut i omklädningsrummet och klippte sönder alla kalsonger.
Ja, det stämmer, men det kan man ju tycka är världens jävla idiotgrej idag, men
jag tycker för det är ganska
jo,
kul.
Jo, men sånt där höll vi på med i Blåvitt på den tiden. Det är sån där stenåldersskämt liksom, men då var det kul tyckte vi då. Men det stämmer att du gjorde det, exakt som du sa. Och sen kommer gubbarna in då och helt jävla vansinniga. Det är inte tonligt, ett skämt, hela jävla fjantar. Kan ni bara, måste jävla allvarliga egentligen. Det var ju bara det att i Göteborg då, så var det ju 10-pack sån här vita tubsockar från BOV som kostade 25 spänn. Där nere var det ju Gucci, Armani, Hugo Boss, 500 spänn på ett par strumpor liksom. Så jag fattade ju att de var lite förbannade. Men jag tyckte ändå det var rätt kul. Så.
Mm.
Men sen hade vi en lagkapten som hette Renzo Contratto. Den här perfektionist. Han stod och föna håret innan varje match.
Oj!
Den dumme jäveln, första nickduellen, så stod ju håret åt alla jävla håll. Jag fattar inte hur man tänker liksom.
Nej.
Så vi tänkte, vi måste göra någonting. Han hade köpt en ny mesh också.
Okay.
Vi får hitta på något här alltså. Så vi, jag och en kille till då, en av de få som vågar göra någonting, något skämt någon gång, för de är jävligt allvarliga allihop. Vågar ju knappt fisa i omklädningsrummet. Så vi gick och köpte två konservburkar med rötten fisk och stack ett hål med en nål så här. Så la de under förarsätet på hans nya mesha. Jag vet inte om han städar den bilen fortfarande, för den luktar så in i helvete.
Visste han att det var ni eller?
Ja, han kom inte, ja, han tittade ju lite snett, för att sånt där hade ju aldrig hänt förut.
Nej, sen kom Glenn i scenen.
Men man då tänkte, det kan ju bara vara en gubbe liksom som har gjort det här. Men jag fick ju inget, jag hade ju hoppats på att få någon skit tillbaka.
Ja,
det är det man, alltså, man gör skämt och sånt där. Så vill man ju liksom, kom igen, gör någonting till, mot mig så får skratta lite. Ja. Men det händer ju fan ingenting.
Men hur viktigt tycker du att det är liksom, att man har en liten sån härlig jargong i ett lag? Man skämtar med varandra om man liksom...
Alltså, i grund och botten måste du vara... Om du ska vinna saker och ting så måste du vara bra fotbollsspelare. Det är ingen snack om det. Absolut. Men för att kunna höja sig ytterligare ett kanske litet snäpp till så vill man ju liksom... Fan, nu är det en timme kvar till träning. Fan, vad kul att uppe i omklädningsrummet liksom och tjata där och hålla på och skämta och grejer. Och sen vet man ju att sen ska man ut och köra samma pass som alltid. Då är du plocka ut hjärnan, häng där på galgen och så ut och kör. Och sen vet du att fan, efter träning kommer du in igen, in med hjärnan och så skämtar du till igen. Liksom. Mm. Det är det som var Blåvitts framgång. I grund och botten som man säger, så det är bra fotbollsspelare, naturligtvis. Men det där höjde oss ytterligare ett snäpp.
Hur viktigt tror du att det är i storklubbarna idag?
Ja, jag vet ju inte hur det funkar i ett omklädningsrum i Chelsea, då, ingen aning. Men jag kan tänka mig att det är så mycket pengar med bilden och då, så att det blir lite för allvarligt då. Tror jag. Alltså. Jag ska inte uttala mig om det, för jag vet inte vad som händer i ett omklädningsrum. Men jag har ju varit uppe och kollat på Blåvitt under ett antal år på träningarna. Men Tobbe var med och så. Man kan ju tycka ibland liksom, när man ser de går upp på en träning att det huvudna neråt liksom, det är precis som fan, ska ni inte en jävla avrättning ska ni göra, det fan, ni ska ju ha roligt ju, va?
Mm.
Men jag tror säkert att det skämtas i omklädningsrum och sånt där, och kanske inte riktigt på den nivån som var då.
Jag var ju i Florens i somras.
Ja.
Jag tyckte det var otroligt fint. Hur tyckte du det var när du bodde där?
Nej, det är en kanonstad, alltså jättefint. Sen är inte jag någon kulturell jättenisse direkt som springer och kollar på kyrkor och byggnader och sånt. Men
det känns liksom som varje gathörn är liksom lite speciellt på något sätt. Det är liksom
ja,
fint.
Ja, absolut, det är en grym stad. Fantastiskt med Arno och floden där och den här Ponte Vecchio och den gamla bron som går över där. Det är en massa guldaffärer och grejer. Så att det är en fantastiskt fin stad i Toscana. Hela liksom landskapet är grymt. Så att jag kan inte säga något ont ord om det där. Men hade jag varit lite mer kulturellt intresserad och liksom gillat gamla kyrkor och grejer och sånt där, så hade man ju gått ut och kollat på mer. För jag vet inte vad fan grejerna heter där nere.
Men du trivdes eller?
Ja, absolut. Och så hade ju anledningen till att vi trivdes var ju att Cura Hamrin och hans familj bor ju där nere. Vi umgicks med dem dagligen, skulle jag vilja säga. Och de lärde oss, Curro, Marianne och barnen. Och, ja, italienskan kom ju ganska snabbt, tack vare dem. Vi körde ju liksom fram och tillbaka. Och det heter så. Liksom. Så han har ju varit, de har varit ett grymt stöd under den tiden vi var där.
Kan du italienska nu?
Ja, alltså inte flytande på något sätt. Men jag kan ju ta mig fram.
Un poquito.
Un pochettino. Nej, men jag kan göra mig förstådd. Sen är det ju alltså fotbollsitalienska kan jag ju bättre än vanlig italienska. Om du ska gå på stan och köpa morötter eller om du ska köpa något annat, det är jag inte lika grym på.
Hur kommunicerar man då på fotbollsplanen? Är det liksom ord snarare än meningar eller?
Det är både och. Det är mycket gester liksom. Händer, gestikulera. Det är samma om du är på stan. Om du ska beställa något på en restaurang. Eller hur det är gott det är. Det är mycket grejer med fingrarna liksom. Så att, och på fotbollsplanen kanske du har sett när de står så här. Vad i helvete är det frågan?
Så är ju även Zlatan ibland.
Ja. Det är italienska det där.
Ja. Och sen så är det någonting som är, nu är det dålig podd här, men någonting som är upp och ner. Alltså cazzo fast upp och ner.
Ja, det vet fan.
Jag tror att det är liksom typ, nu blir det jättefult där, men typ jag har det i röven. Det har Zlatan gjort någon gång.
Ja, det är mer än vad jag vet. Ja. Det har inte jag lärt mig.
När blev Liverpool intresserad då?
Ja, det var väl i samband med, kan jag tänka mig, i samband med den här Englandsmatchen på Wembley i 88.
Sex getingar.
Ja, det var väl, de kanske hade haft koll innan, det vet jag inte. Men det hjälpte ju till att göra en hyfsad match där.
Hyfsad match?
Jo, alltså, jag säger det varje gång när någon frågar. Visst, jag var jättenöjd, det gick jättebra den här matchen. Men det är inte min bästa match jag har gjort, enligt mig själv.
Är det så?
Nej, det är den Barcelona-matchen på Ullevi. Det tyckte jag var mycket bättre. Eller mycket bättre, men det är bara för att det händer två glidtacklingar som är extremare, som inte blir straff. Så.
Mm.
Det är därför folk tycker att den är så fantastisk. För att det kan lika gärna varit så att domaren hade stått lite felplacerad. Så han har blåst två straffar istället. Nu var det inte straff någon gång. Så han stod ju rätt och gjorde helt rätt. Men han kunde ju stått fel. Och så blåser han straff två gånger. Då är man ju för fan idiotförklarad istället.
Mm. Men känner man att man är i zonen när man spelar
bra? Ja, absolut. Det känner man ju från början. Liksom att får du in en nickduell på någon hörna eller något direkt. Eller få in en glidtackling, så är du inne i grejen direkt.
Mm.
Gör du en miss första gången så... Jag säger inte att det ska gå till helvete hela matchen för det är ju inte rätt. Utan den får man ju bara stryka. Men det är lättare om man börjar bra.
Hur kände du liksom när du hörde att Liverpool var intresserade?
Alltså grejen var ju den att United har ju varit intresserade i två omgångar.
Sir Alex?
Ja. Så jag har ju tackat nej till United två gånger. Det är inte många som har gjort det.
Det är det inte.
Men det är ju tillfälligheter liksom. Första gången var det från Göteborg 87 då. Efter UEFA-cupvinsten där. Utan det... Då var de intresserade och ringde och på och tjata som fan. Men så ringde Svennis och sa att han kommer att skriva på för Fiorentina. Och då var det inte mycket att välja på. Liksom, ja, jag kommer direkt. Inga problem. Så det var första gången. Och sen när de två år var gjorda i Fiorentina, då var ju de intresserade igen. Och då var jag över i Manchester. Träffade Ferguson, Martin Edwards som är en av direktörerna. En som heter John Smith. Så de tre, eller förlåt, inte John Smith, Brian Robson. Vi var hemma hos Brian Robson, gamla stolspelaren i United, i hans hem i Hale utanför Manchester. Jag, Helena och Sven-Olof Håkansson. Och diskuterade kontrakt och sådär. Men det blev något påskrivet. Så åkte vi hem. Så ringer Ferguson. Och då hade vi hyrt en stuga ute på Körn i Kyrkesund, tror jag det heter. Och då snackade han om, nu måste vi få till ett kontraktsförslag, eller kontrakt här nu. Ja, ge mig ett kontraktsförslag då. Och sen ringde han igen och sa att det är något strul nere i Florens med agenten. Det var deras gubbe skulle förhandla då med Fiorentina. Så Fiorentina vägrar att till slut att förhandla med United av någon anledning. Jag vet fortfarande inte än idag varför.
Aha.
Så att det blev ingenting. Alltså, det var bara en påskrift.
Mm.
Men så blev det ingenting. Och han var inte helt nöjd, kan jag säga, Ferguson. Han ringde och var helt hysterisk. Helt vansinnig. Men i alla fall...
Är du glad för det idag?
Att du inte idag ska... är jag glad för det. Mm. Ja. Men alltså, United i det läget just då, 87, då hade ju Ferguson precis tagit över, 86. Då var ju inte de i den klassen som de är idag. Och framförallt inte vad de har varit nu de senaste 10 åren liksom. Utan de var ju fyra femmare i engelska ligan, som det heter då. De var ju inget topplag. De började ju bygga ett lag då. Så att Liverpool var ju ett topplag. De var ju bra mycket bättre än United på den tiden. Men det är klart att hade den agenten skött sig så hade jag skrivit på för United. Och vad som hade hänt då, det vet man ju inte. Men sen kom ju Liverpool in i bilden efter några veckor när det hade skitit sig då med United. Och då kommer Dalglish. En som heter Peter Robinson, så var den stora bossen där i Liverpool. Och så en som heter John Smith, en direktör. De var över i Göteborg. Och vi sitter på Sven-Olof Håkanssons kontor på Stampgatan. Och de sitter på ena sidan av bordet och vi sitter på andra. Och vi snackar fram och tillbaka. Och så har vi klart för oss hur mycket vi vill ha liksom, i kontrakt. Men vi väntar ju vad de kommer med då. Och då lämnar de över ett papper. Så ja, kan ni kolla på detta? Ja, visst. Kan vi gå, tittar vi snabbt så här. Så sa vi liksom, titta på Sven-Olof. Kan vi gå ut i 5 minuter och bara snacka lite själva? Ja, fan, gå ut. Så vi gick ut. När vi kom utanför dörren så bara, upp med armarna i luften. Yes! Fy fan vad grymt! Det var det för dubbelt så mycket som vi hade räknat med.
Är det sant?
Ja, det var så. Men vi satt ju där ute i 10 minuter ändå. Till alla där ute och bara...
satt och snackade och skrev med pengar.
Sen kom vi tillbaka liksom och... Okej, då, vi tar det.
Okay. Vad kände man då, om jag frågar?
Ja, vad kan det ha varit? 3,5 miljoner. Om året, netto.
Mm.
Vi tyckte det var grymma pengar. Det är ju ingenting idag. Mm. Man ska inte förringa pengar, men alltså 3,5 miljoner är mycket pengar idag, men inte i fotbollssammanhang. Så det var guld. guld. Vi var så nöjda så det var helt sjukt.
Hur var det att komma till Liverpool då?
Det var mycket, mycket, mycket roligt kan man säga. Direkt. Mm. Jag vet, första träningen när jag kom in till Anfield och skulle gå in i omklädningsrummet, så kom Steve McMahon ut. Mm. Inte McMahon, men nej. Steve McMahon. Mm. Kom ut och hälsade host. My name is Steve. Okay, kom in här, sa han. Så kom jag in i ett fullsatt omklädningsrum då. Och där satt jag och lägger band. Och så gick han fram till Gary Gillespie, en skotte som var mittback. Så sa han till mig då, du, den här gubben sitter där nu. Bara för du har kommit hit nu så får inte han spela. Det är bara så du vet det. Jag tänkte, fan det här känns bra. Det är skämt direkt liksom.
Ja, exakt.
Det här kan bara gå bra, det går ett annars.
Det är mer dig kanske.
Vad sa du?
Det är mer dig
kanske. Ja, nej, jag kände direkt, för fan. Och sen blev ju vi bästisar. Både Gary Gillespie och Steve McMahon och Barry Venus. Alla var ju vänner, men vi bodde ju uppe på samma ställe. 7-8 gubbar. Då blir det ju att man umgicks jävligt mer med dem än med dem som bodde på andra sidan Liverpool. Mm. Så det var ju Steve McMahon, Gary Gillespie, Peter Beardsley, Barry Rannison, Alan Hansen och själv Daglish bodde ju också där uppe.
Var det här din topp tycker du?
Ja, alltså just absolut. Det. Alltså ihop med Blåvitt. Mm. Alltså det var kul i Fiorentina, det var kul i PSV. Men det följer väl hand i hand framgång och hur kul man har liksom. Blåvitt var ju mycket framgång. Liverpool vann med ligan första vi gjorde första året. Och liksom åka omkring i en dubbeldäcker i Liverpool med miljoner människor på gatorna. Liksom. De har ju bara 500-600 000, men det kommer ju folk från överallt. Liksom. Mm. Åka omkring på den dubbeldäckan där med en champagne där och en buckla i andra näven. Alltså, det slår det mesta. Alltså. Fy fan. Ruggigt.
Hur var det liksom utanför fotbollsplanen i Liverpool då?
Ja, vi, som sagt, vi bodde ju på ett ställe, de här gubbarna som räknade upp det. Det var ju en halvtimme utanför Liverpool. Som heter Southport, en förort som låg precis mitt emellan Liverpool och Blackpool efter kusten. Kanonställe, skitfint. Mycket, vad ska jag säga, en del i alla fall, rika människor som hade liksom fått pension och bor där uppe lugnt och stilla. Liksom. Så vi, just där i Southport var inte intresset sådär, så de var på gatorna så här. För hade du bott inne i Liverpool så hade du varit vända hela jävla dagen. Så det var ju tur att vi bodde där, så man kom ifrån det lite. Så vi hade alla problem med liksom hur den gick. Nu gick det ju jävligt bra oftast, men att man fick kommentarer på gatan och sådär, det var ju väldigt sällan. Så vi bodde hur bra som helst. Och sen lärde vi känna folk uppe i Liverpool som inte var inom fotboll, utan lärde sig att man kände att man kommer in i livet även utanför fotboll. Liksom. Så man får andra vänner, inte bara fotboll hela tiden.
Hur viktigt är det?
Alltså, i PSV hade vi inte riktigt det. I Italien hade vi inte det heller egentligen. För Curra Marino, det var ju mycket fotboll där också. Liksom. Så det kom man inte från det heller på något sätt. Men just Liverpool, att man kommer ifrån det någon gång lite grann. Liksom. Det är rätt skönt att bara inte snacka fotboll någon gång. Så nej, det var en grym period. Och där kände man ju, Liverpool är lite som Blåvitt. Liksom. Både som, alltså, som Göteborg och Liverpool, det är nedlagda varv. Det är ungefär lika mycket folk som bor där. Det är jävligt nära till skämt om allt och alla. Alla är jävligt trevliga. Liksom, inga problem med någonting. Gå fram och fråga någon på gatan om något så får du hjälp direkt. Mm. Så det, man kommer in i det direkt.
Min känsla är ju att det var slirigare att spela i Premier League. Eller, nu heter det inte Premier League på den tiden. Men
hur menar du slirigare?
Att det var slirigare utanför, att man kunde gå ut och dricka bärs med sport.
Ja, herregud. Det var ju en helt annan sak. PS, vi var ju ute någon gång då och då också på stan med gubbarna. Men det var jävligt sällan. Mm. Sen gick vi väldigt mycket med norrmannen och danskarna. Där, så vi träffade ju så ganska ofta.
Och de kunde kröka?
Ja, återigen bira. Alltså det var ju ingen sprit du drack, utan det var ju öl. Men i England liksom, det var ju ingen sprit heller egentligen. Någon gång var det väl det, men det var ju, alltså, när folk frågar mig hur långt var det mellan Liverpool till Southport? Ja, 5 bilar kanske eller något sånt där. För att det tog en halvtimme, då hinner du dra dig i den som inte körde då. Ja. Så, nej, det var mycket bilar där. Alltså. Jag fattade inte hur vissa gubbar som var värre än andra, liksom, att hur fan klarar de att spela liksom, och träna? Nu var ju träningen inte som den är idag kanske. Men det var ändå, alltså, vi var ju säkert på pubben 3-4 gånger i veckan. Den här lokalpubben i Southport då. Men det var ju inte så att man satt på kvällarna, utan det var ju eftermiddagspass man hade där, liksom, efter träningen. Du tränade mellan 10 och 12. så är det där uppe vid 1:30-2 och så sitter det ett 4 och drar i sig en 5-6 bira liksom. Mm. Och då är det ju 6-7 man sitter där och tjatar och ljuger och har en skitkul, spelar biljard, sätter på jukeboxen lite god musik.
Ja. Men var det någon gång som man liksom, som någon spelade bakfull exempelvis?
Inte spela, för att dagen innan match var det aldrig någon som tog någonting.
Nej, men innan träningen då?
Innan träningen, ja. Alltså, vi börjar med träningen med att gå ett varv runt Mellwood på träningsanläggningen. Och det är ju ganska, den är ju ganska stort, det är ju 4-5 planer liksom, så det tar ju några minuter att gå runt där. Och då ska gubbarna köta av sig lite vad som har hänt dagen innan och sådär. Och det stank ju liksom, spriten av lederna där varenda jävla dag. Utan dagen innan match då. Så att det är ju inte idealet, men det var jävligt kul. Det är ju saker man aldrig glömmer. Men jag menar, hur vinner man ligan liksom med det levande?
Skulle det kunna gå idag tror du?
Nej, aldrig. Skulle aldrig funka. Det går så mycket fortare och allting idag, så att det skulle aldrig hålla. Och sen skulle ingen godkänna det heller. Mm. Och sen är det ju så att idag med alla utländska spelare, fransmän, spanjorer, italienare, liksom, de sköter sig på ett helt annat sätt. Då var det ju bara britter. Det var ju bara engelsmän, walesare, skottar, irländare i lagen liksom. Och de var ju lika, det var ju samma skrot och komba allihop. Fan, en bira då, det ska rätta.
Hur är det att vara tillbaka på Anfield nu då?
Nej, jag var där 9 gånger förra året. Det är lika kul varje gång. Sen har du gått så lång tid så att om du går på stan så är det ju inga problem. Det är klart någon som känner igen det liksom, men när du kommer mot matcharenan, matchdagen, då blir du lite mer tjat så. Men det är ju bara kul, för alla är ju positiva. Det är bara roligt att höra.
Hur tas det om han då? När du är på Anfield liksom?
Nej, men jag skulle kunna sitta med slips och kavaj på den här huvudläktaren där borta. Där hade jag fått sitta om jag ville. Men vad fan, sitta i slips och kavaj och kolla på en fotbollsmatch, det är ju inte min grej alltså. Då sitter jag hellre på andra sidan med 11 dårar med halsdukar och sjunger. Det är mycket roligare. Mm. Så att, nej, det är så jävla roligt varje gång. Och sen är ju med olika grupper då, över varje gång. Så nu senast var vi ju på United-matchen, nu torskade den visserligen, men då var vi 150 pers. Så har vi en session på Anfield, så hyr de hela stället på andra våningen. Så står jag på och tjatar en timme där. Mm. Och så får jag oftast dit några gamla spelare. Så nu senast kom Ronnie Whelan dit och David Fairclough, en gammal supersub. Jag har ingen aning om du känner till honom.
Jo.
Alan Kennedy kom upp, gammal vänsterback. Det är ju grymt att höra deras historier också. Så att, nej, det är jävligt kul.
Det känns ju som att om det är någon som man vill stå med på läktaren så är det ju dig.
Ja, för jag är alltså, det ska jag inte säga att det är inte jag, men det är ju halva grejen liksom. Stå där uppe och gapa och skrika, inte skälla och så här, utan men positivt till tiden, bara pusha. Nu har man ju inte haft så mycket att pusha. Det har ju inte vunnit ligan så många gånger på ett tag nu, men
nära förra året.
Ja, fy fan vad nära. Vi var där och kollade på matchen. Och så typiskt att han ska halka också då.
Mm,
det är så tråkigt. Men det är ju ditt. Nej, var ditt lag? Nej, det var inte.
Chelsea.
Ja, det var det.
Ja, det är som det är. Men hur mycket betyder Liverpool i ditt liv nu?
Ja, väldigt mycket. Alltså för att jag, som jag sa, jag var över 9 gånger förra året. Och sen är jag ju på olika ställen i Sverige och ser Liverpool-matcher ihop med mellan 50 och 150 pers på, som Liverpool Swedish branch heter det. Svenska sportklubben har ju en träff i syd i Malmö, eller en träff upp i Stockholm, eller en träff i Norrland. Eller. Så nu ska jag till Linköping på lördag. Mm. Och det är QPR, eller om det är West Brom. Och sen nästa lördag så är det Enköping. Och då är det antingen Queens Park eller West Brom där också. Så det är de två matcherna.
Hur kul är det att åka runt så och träffa supportrar?
Skicka. Och det, alltså det som är roligt är att det är ju samma skrot och kon som jag själv. Jag kan ju leva mig in i det där. Alltså, att jag kan vara som en jävla idiot som helst som sitter där. Mm. Det kan lika gärna vara jag. Och sen ger det ju ganska mycket också rent... om han säger, Bosse sitter där och säger, kan inte du komma till Västerås och göra det? Jo, för fan, bara datumen funkar. Mm. Så åker jag ju dit och så gör det där. Så det blir liksom ringa på vattnet. Som, fan, jag lever ju på sånt.
Du känns som en person som inte stressar upp dig så mycket för saker och ting?
Nej, aldrig. Det finns ingen anledning att lägga energi på saker och ting som du inte kan göra någonting åt. Fan, en del får åldersnoja. Vad fan ska man på det för? Så länge de inte uppfinner ett pinne som gör att man blir yngre, så kan, då är ingen mening att lägga energi på det.
Är du stressad någon gång?
Nej. Alltså, nej, jag ska inte vara kaxig på något sätt, utan nej. Jag har ruggit mycket att göra. Jag har aldrig haft så mycket att göra i hela mitt liv som jag har nu. Men du kan bara göra en sak i sänder. Liksom. Jag kan inte vara på två ställen samtidigt. Så jag stressar inte upp mig för det där. Utan, ja, 11 är jag där. Och sen 4 kan jag ta nästa. Och det är inga problem. Det är ju ingen stress emellan det. Liksom.
Har du alltid varit så?
Nej, det ska jag inte säga. För att när jag gick i skolan, grundskolan, så stressade jag som en jävla dåre överallt. Jag hann knappt slänga i mig maten för man skulle spela fotboll. Eller också var något annat upp och göra någon... ja, ha kul i kemisalen eller så bomber och grejer. Och så ner och spela fotboll igen. Så där gick det fan på högvarv. Alltså. Men sen upp vid, ja, mellan 15 och 20 så kom man ner i varv lite.
Det känns ju även som att du har ganska mycket självdistans.
Ja. Varför ska man ta det? Det värsta jag vet skulle jag vilja säga är folk som inte liksom kan säga hur det är liksom, rätt upp och ner. Vad ska du sitta och ljuga om saker och ting? Eller varför ska du... Om jag har varit nere som jag har varit, nere på arbetsförmedlingen exempel. Jag kan bara ta ett typexempel. Jag var nere när jag fick slut på Viasat med kommenterade matcher. Så tänkte jag, vad fan ska jag göra nu? Då var jag lite sådär, vad fan, hur ska jag lösa det här? Men jag tänkte, okej, då får jag gå ner till arbetsförmedlingen som många andra gör. Så jag gick ner dit och liksom skrev in mig och sådär. Och de undrade, vad fan gör du här? Men jag var kanske det. Jag tror jag fick utbetalt 2 eller 3 gånger. Sen kom jag in på det här matchmagasinet då. Och sen var det ju slut med det. Men de tog hand om mig som... Jag fick hur bra hjälp som helst.
Men tycker du det är jobbigt när liksom tidningarna började skriva om det då?
Nej. Det var ju jag själv. Jag kunde bara... Det var jag själv som sa det. Det hade de grävt fram ändå antagligen. Men jag sa ju till dem. Så jag lägger det till. Och ska jag, varför ska jag inte kunna gå dit och utnyttja det för? Mm. Det är ju många andra som gör det. Så att det är bara en naturlig grej för mig. Och allt sånt där, jag säger ibland saker som man inte ska säga. Det kan jag ju säga direkt, att det vräker ur mig en del grodor ibland som man inte kanske skulle sagt i vissa sammanhang. Men jag kan inte hjälpa det. Jag bryr mig inte om jag är med kungligheter eller om det är utliggare. Jag behandlar alla på samma sätt.
Tror du att det är därför som du är så intressant för tidningarna? Det skrivs ju om dig hela tiden. Nu bara i morse så såg jag att det stod en artikel på Aftonbladet om dig.
Vad var det igår eller nu?
Nej, det var den här plustjänsten om ditt liv, om kärleksliv och ja, vi kan nästan ta fram. Nej, det orkar vi inte, men
grejen är ju den att alltså, under alla år då det har skrivits i tidningar så är det aldrig, jag vet inte, det kanske en gång som någon har skrivit något som jag reagerar och fan, jag blir idiot typ. Men det är en gång på alla år, för de skriver ju aldrig någon skit eller något elakt. Så att det finns ju ingen anledning att reagera. Liksom. Och oftast är det jag själv som har sagt det. Så att det är ju ingen som liksom hittar på någonting taget rätt ur någon gång. Liksom.
Hur ofta ringer tidningarna dig då?
Ja, varje dag.
Ja, det är så?
Ja. Det är inte så kaxigt på något sätt. Men jag svarar ju inte varje dag. Liksom. Det går inte.
Vad frågar de då?
Ja, det är olika om det har hänt någonting där. Men den här sista tiden har varit extremt. Alltså, med trisslotter och grejer och... Separation, vi bodde ju allihop. Och fan var det med. Det var någon grej till. Ja, mästarnas mästare. Så
men kan du bli trött på det?
Nej, trött på det. När det ringer hela tiden, då kan man ju bli lite trött. Men då kan man bara stänga av. Liksom sänkt ner ljudet bara. Så du hör ut det. Och sen får du kolla när det är 15 sms så kan du svara dem du känner för. Så det är upp till dig själv. Det finns ingen anledning att stressa upp sig. Liksom.
Men du tycker ändå det är helt okej när de skriver om saker och ting som är sant? Liksom.
Ja, för oftast som sagt så är det jag som har sagt det och svarat på frågor. Liksom. Det är ingenting som de tar ur luften bara.
Händer det att du säger saker och ting som du är medveten om ska landa på ett speciellt sätt?
Nej, inte, jag är inte medveten just då att, för det är bara någonting som jag verkar ur mig liksom. Som det var en grej med efter trissvinsten att fan, nu ska jag ut och festa, nu ska jag bränna den, inte alla pengarna, men nu ska jag ut och ha sketkul här. Det blir sprit för alltihop, sa jag ju i någon tidning. Och det kanske inte var så jävla smart, men 9 av 10 har bara tyckt att det var skitkul, för de skulle bli grant, precis likadant. Så att det är ju ingenting man ljuger om liksom, utan man är ju bara rak och ärlig. Men så är det ju någon som skriver, kan du säga så, med alla problem, alkohol och grejer, bla 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 bla. Jag kan förstå det också.
För de som inte har hängt med där, du skrapade ju fram 3 tv-rutor på Triss. Jag har hört att du nästan höll på att slänga den lotten.
Jag slängde den.
Du gjorde faktiskt det.
Jag slängde den på bussen till Kungälv och så åkte upp och hälsade på Therese som bor i Kareby, ligger utanför Kungälv. Så jag köpte en GT, en banan och Ramlösa. Och så gick jag fram till kassan och skulle betala. Så bara reklam för trisslotter. Och så tänkte jag, fan, jag har aldrig köpt en trisslott till mig själv i hela mitt liv. Mm. Aldrig. Jag har köpt det till andra, julklapp, presenter och sådär, men inget till mig själv. Så jag köpte, nej, ge mig 2 trisslott. Så gick jag på bussen. Tog jag bananen, GT och Ramlösan. Slängde på sig i pappskörjen. Så åkte jag 25 minuter upp till Kungälv. Läst tidningen, käkade banan och druckit upp Ramlösan. Så skulle slänga den i papperskorgen. Slängde jag det i papperskorgen. Så gick jag ut och tänkte, fan, jag hade ju 2 trisslotter. Så upp, tog ett steg upp igen och bara gräva den jävla påsen eller i papperskorgen. Och så fick jag upp de här lotterna. Och sen satt jag med på och väntade på Therese. Hon var lite försenad. Så skrev jag upp 3 trisslotter. Eller 3 tv-apparater. Så enkelt var det.
Det är otroligt ju.
Ja, det var helt sjukt.
Och så vann du 50 000.
Ja. Och jag säger fortfarande, och så har det då också att fan, 50 000 är ingenting man ska förringa på något sätt. Nej, 50 000 är mycket pengar alltså.
Mm,
men när du väl sitter där och du vet vad som finns och vilken procentsats det är att du ska få 50 eller mellan 50 och 500 000 och de här andra 3, så sitter man inte och är skitglad när du är inne i 50 000, det ska jag erkänna.
Det är klart.
För alla de som sitter och säger det, jag hade ingenting när jag kom hit och bla 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 bla. Då, in i sinne. Mm. Hade jag fått 100 000 så hade jag varit skitnöjd.
Mm.
Och jag är nöjd med 50 så, men så ingen tror att jag, pengar är, det är mycket pengar, 50 000. Men när man sitter där, hade jag fått 100 så hade jag varit 100% skitnöjd. Men det, du vet ju när omständigheterna, jag vet ju att det fanns 11 50 000 lotter.
Såklart.
X antal andra, 11 på 80 lotter, 50 000, det är ju ganska lite. Så att jag tänkte, ja, kan jag få en 100 så ja, fan vad gött.
Vad tyckte Junibet om detta? Att du för Svenska Spel...
Jag hade ju diskussioner med dem om olika scenarier. Med kläder och grejer. Och jag tänkte att jag skulle ta på mig gröna kläder som jag har fått av Unibet. Eller vita kläder var det. Det var en vit t-shirt där det stod i svart, stod det grönt. Med svarta bokstäver. Stod,
okay.
Men det stod grönt, så det var ju ingen grönt någonstans. Men jag fick ta på mig den för TV4.
Är det sant? Får man inte på sig vad som helst när man sitter där?
Jo,
står där?
Alltså, det är ju, på ett sätt kan det vara fel, men jag orkar inte bedera och tjata om det där liksom, när man ska in i studion. Där och,
nej.
Jag kanske inte får gå in och göra det. Alltså, jag vet inte hur långt man kan dra det, men det är en rätt kul grej att jobba på ett spelbolag konkurrerande till Svenska Spel. Och, så jag snackade med dem så fort jag drog upp den här lotten med Unibet och så. Och de bara gav skratt och de sa, vad fan ska du göra åt det? Klopp ska på skrapa här, det kan inte bli något.
Det är
ju men de vill ju, jo, men de vill ju... På något sätt.
Såklart.
In med grönt.
Såklart. Men jag har ju sett, jag följer dig på Twitter exempelvis. Du använder ju sociala medier en del för att pusha för Unibet exempelvis då. Jag såg att de hade ju spel på hur mycket du skulle vinna och sådär.
Mm.
Hur stor del är det i ditt samarbete med Unibet?
Alltså allting som har med oddssättningar att göra. Det har jag ingenting att göra med. Så vad som kommer ut på Twitter och sådär. Utan jag kör ju helt min privata grej bara. Det som står om oddsättningar och andra frågor om själva spelet, det kan ju inte jag svara på, så jag lägger mig inte i det.
Nej, men jag menar att du kanske liksom retweetar eller någonting som har med Unibet gör. Gör inte du det?
Jo, absolut.
Kräver de att du ska göra det?
Nej. Men ju mer jag gör det, ju bättre är det för dem själva. Och de behandlar mig på ett guldkantat sätt, så att jag vill ju bara vara görsnäll tillbaka.
Har du 1 år kvar med dem eller 2?
Jag har över 2016. Sen är det förnyat, eller ska få, om man nu förnyar igen, det vet jag inte. Men det är ett företag som är allting de gör, så är det med en viss ironi i det hela. Alltså, själv, reklamfilmer och sådär, det är kul grejer att göra med dem. Det är inte så jävla stelt och tråkigt, utan det är alltid någon räv bakom örat någonstans. Så jag tycker det är jättekul att ha med dem att göra.
Vad skulle du vilja göra mer av?
Du menar i livet i övrigt?
Mm.
Jag har haft tre saker i livet som är ju så korkat. Tre saker i livet som jag vill uppnå någon gång. Och 2 av dem har jag redan gjort. Jag skulle vilja äga en Rottweiler. Och det har jag haft i 5 år. En Alice, en tjej. Som var helt sura. Sicka djur alltså. Underbart.
Du gillar djur?
Ja.
Du kollar mycket på Animal Planet vet jag.
Ja. Nej, jag älskar djurprogram alltså. Sen ska jag inte säga att jag vill ha massa spindlar och såna här drak, vad heter de? Varaner och skit i en bur. Nej. Men katter och hundar liksom, det är ju, jag älskar det. Det är ju bara det att hundar krävs ju så mycket tid. Du tar så mycket tid.
Mm.
Så du måste ju ha tid att ha en hund då. Och det kände jag ju lite att man kan inte ägna sig tillräckligt när du är ute och flyger och far som jag gör. Liksom. Så att när jag blir pensionär någon gång så ska jag nog skaffa en hund, tror jag. Mm. Men inte en rottweiler, tror jag. Då kan bli lite jobbigt att slita i den när man är 65, tror jag.
Ja.
Så det blir en chihuahua eller något. Mm. Nej, det kan bli något mellanting.
Det är kul att se dig gå runt på avenyn med en chihuahua.
Det är fina hundar, de är jättesöta.
Ja.
Men det känns inte, det är inte riktigt min stil, måste jag säga.
Nej. Är det någonting
jo, som... förlåt, det var ju det. Rottweiler.
Just det, två till.
Egen BMW har också ägt.
Ja.
Suveräna bilar, jag älskar de bilarna. De är svindyra, men en gång i livet har haft det i alla fall.
Mm.
Och sen den tredje, åka till Australien. Då var det en månad typ. Mm. Aldrig varit där.
Vart i Australien då?
Ja, åka runt. Det är ju inga små avstånd, så man behöver ju vara en månad i sådana fall. Så att,
vad är det som tilltalar dig så mycket med Australien?
Men jag har hört så mycket om Australien. Om folket är så jävla schyssta och snälla. Och så gillar de bira. Och det är två huvudingredienser.
Sköna människor och bira.
Nej, men det jag har hört är att de är så jävla snälla och trevliga. Alla människor har varit. Så att åka till Melbourne, sitter ni gärna ut på landet någonstans och kolla. Sen drar de mig också väldigt det här med, de har ju kanske världens 10 giftigaste djur i Australien. Mm. Jag ska ta fram och kela med dem, men jag skulle gärna vilja se dem på närmare håll.
Ja,
alltså inte ute kanske i naturen då, men se dem så, oh, där är fan en vit här, alltså, där är en spindel som ett stick och den så ger du väck.
Mm. Ja, exakt. Ja, det är coolt. Är det någonting som vi inte har pratat om som du tror att jag ville prata med dem?
Nej, jag tror du skulle fråga om lite mer om, eller en del av det hela. Jag har varit med i en hel del tv-program, eller ja, olika tv-program som är väldigt udda, om man säger så.
Kändishoppet, ja, nästan ens mästare.
Ja, och så är man totalt oduglig på allting. Men det är jävligt roligt.
Ja, men vi pratar om det i telefon. Fan, det är upplevelser ju.
Ja. Och, alltså, jag tackar ju ja till saker som jag tycker verkar kul. Och sen, alltså det här med dans, det är inget kul, tycker inte jag, för jag kan inte dansa. Men till slut så handlar det om ekonomi också.
Mm.
Och då kan man inte säga nej vissa gånger. Men typ ett sånt kändishoppet, det handlar ju inte om någon jävla ekonomi. Det handlar ju bara om sin jävla grej. Det får jag aldrig göra hela mitt liv någon gång.
Mm.
Sjunga med Linda Bengtzing. Det kommer jag aldrig att göra hela mitt liv en gång. Men det har jag gjort också. Det är ju kul grejer. Mästarnas mästare, liksom, det är fantastiska grejer.
Ja, men jag uppskattar det, om jag får säga det nu. Men jag uppskattar det med dig, att du gör det du tycker är kul. Jag tycker att det saknas lite med folk ibland. Att de inte vågar riktigt.
Nej, så får tvn på sig, eller kameran på sig, så blir en del jävligt stela. Liksom.
Mm.
Eller, men det har ju med erfarenhet att göra också. Att man, har man varit med ett tag så kan man ju slappna av. Liksom. Men göra någonting som verkar tråkigt. Sen kan det ju bli så här att du tycker det är jättekul att spela in ett program. Men det kan ju bli total pladask i tv. Alltså. Jag vet, vi spelade in ett program för många år sedan som heter Jakten på ökenguldet, heter det.
Mm.
Då var ni inspelat i Jordanien. Och då skulle man göra 5 olika grenar ute i öknen. Åka på en släde bakom en kamel och så knyta upp bunden vid fötterna. Och sen springa tillbaka i sanden. Det var en grej av det hela.
Ja.
Så den här grejen, det gör du ju aldrig heller i ditt liv.
Nej.
Så det är kul grejer, men det blir ju totalsågat i tidningarna.
Jo.
Det var ju för trögt.
Men försöker du liksom maximera livet?
Ja, jag menar maximera?
Nej, men att uppleva så mycket som möjligt och göra det du bara tycker är kul. Liksom.
Ja, så mycket som möjligt.
Eller gör du saker och ting som du inte uppskattar så mycket också?
Ja, väldigt sällan. Jag kan inte komma på någonting som jag vet är skittråkigt och jag gör ändå. Liksom. Det ska ju... Nej. Jag kan inte påstå det. The next stop's where I get
off. Jag var i kontakt med dig i telefon. Och så ringde jag och så svarade du inte, så jag lämnat meddelande till dig. Och så ringde du upp och under samma dag så hade det ringt massa telefonförsäljare. Kommer du ihåg det här?
Nej, inte riktigt.
Nej. Jag hade ringt massa telefonförsäljare, klockan var 17:30.
Till dig?
Till mig, ja. Och så ringde det från dolt ID-nummer. Och så svarade jag, vem fan är detta? Och då var det du.
Ja, det kan jag nog. Ja, det kommer jag ihåg på något sätt. Men fan är du? Vad svarar jag då?
Du sa, det är Glenn Hisingen här. Och då började jag skratta och då började du också avskarva.
Ja, det är rätt roligt faktiskt.
Det är kul.
Ja, det har ju hänt mig också någon gång. Det finns en som heter Kevin, en engelsman som jobbar med att ta hit Liverpool-spelare, gamla spelare till Sverige och åka runt som jag gör på klubbarna, på Swedish, de här Liverpool supportklubbarna här i Sverige. Kevin. Och så har jag en kompis som bor i Göteborg som heter Kevin. Och när jag får upp det här på telefonen tänkte jag, fan, den har inte smakat. Jag pratar med honom på länge. Så jag sa till honom, hello, you fucking duck breath. What? Sa han. Oh fan, är det inte Kevin? Jo, det är Kevin, sa han. Men, nej, men då kände jag direkt. Nej, det är ju fan den andra Kevin.
Ja, men det är ju kul.
Så jag bad om ursäkt tre gånger.
Ja, jag bad om ursäkt till dig också. Bara att du skrattade så mycket så du...
Nej, men det är ju skitkul. Ja, det är roligt.
Det är roligt. Glenn, tack så jättemycket för att du tog den tiden till mig.
Inga problem, det var bara skitkul att vara här. Talk about it, you may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out, the next stop's where I get off.